Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Jag och Fredrik kommer purfärskt från att igår kväll ha kört hockey onsdag super live. Och Daggen har varit i Västerås. Men ser det ut nu att vara hemma i pöjkrummet?
Sitter i pöjkrummet, kollar på gamla klubbra och byxorna ligger där, luktar hockeysvett och det är gött.
Fredrik sitter med blå himmel i bakgrunden och tror att Fredrik kommer att fullfölja sin roll som livsnjutare under eftermiddagen sen.
Ja, jag befinner mig i Stockholm. Jag har intensiv vecka. Det är Umeå fredag, men SHL ikväll. Så jag tänker att från ett hotell i centrala Stockholm så ska jag försöka tillföra någonting i våran härliga podd nu när våren är här.
Fredrik, just nu är du faktiskt en goat inom hockeybranschen. Måste jag säga. Goat i hockeybranschen. Lars.
Nej, jag är hardest working man in business möjligen. Det är en annat djur.
Vi måste dra. Kan vi dra båda? För det här är ju innehåll så att det jävla förslår. Fredrik, är det okej med att vi skickar två rejäla dolkar in i din rygg nu?
Kör på, jag har min
den
stolthet
absolut
kvar.
Absolut första som är ju... Jag, Daggen och Fredrik sitter på superfredag i fredags. Och då har Wayne Gretzky skickat en hyllning till Niklas Sundström då, efter det som att han skulle hyllas i Husqvarna Garden i Örnsköldsvik. Och då började dyka upp folk som gör såna här the goat om att Wayne Gretzky har skickat in de här. Så på Twitter i Fredriks flöde så började komma upp massa jätter och så här. Och alla, många känner ju till uttrycket the goat. Men då klänker Fredrik Söderström ur sig när vi sitter där då, utan att en kamera är på oss i superfredagen. Så säger han: du, den här geten har hållit på att lägga upp.
jag tappade hakan. Det var ju...
Kontrollrummet var ju i chock liksom. Fredrik Söderström har bott under en sten.
För vi har ju en fantastisk medarbetare, Mikko, som sitter som gör de här riten som ser så bra ut på de här bilderna. Och man hör bara att herregud, hör man bara.
Ja. Ja, jag konstaterar bara kort att jag har aldrig dragit den slutsatsen.
Nej, och det är lite charmant av dig att en sång- och dansman från Dalarna inte och lyssnar in omvärldens sus och brus.
Jag är inte så berörd av omvärldens analyser, men nu vet jag att jag kan smacka upp en get och det är något bra.
Och du har lärt dig vad det står för nu.
Greatest of all times.
Yes, the goat då, ja. Alltså. Ja, det trodde jag att många
visste.
Den tar
jag på mitt konto.
Men det roliga med det här är att här kunde det ju ha varit punkt. Man hade ju kunnat tro att det här var det roligaste som hände bakom kameran då under den här superfredagen. Men det fanns faktiskt en som var ännu jäkligare. Vi ska gå in i powerbreaket och prata om den här filmningssituationen mellan Modo och Björklöven. Och då säger Fredrik till Daggen, jag tänker på att Fredrik vet ju om och han har blivit omciterad på kvällstidningar och så vidare när det kommer ett smaskigt uttalande, och det blir ju ofta sådana rubriker när ni säger kraftiga uttalanden där vissa spelare får kritik och så vidare. Då säger Fredrik till Daggen att: Daggen, tänk nu på vad du säger, för det är lätt hänt att kvällstidningarna och så vidare smäller upp det som en rubrik. Bara så vet om det. Vi går in i studion. Daggen får då frågan: vad tycker du om den här filmningssituationen? Och du tycker att det är fel, att man ska inte filma, att man sätter domarna i en dålig situation. Sen sitter Fredrik Söderström då, som just har sagt att tänk på vad du säger. Då drar han iväg: det ser ut som han blir skjuten av en musketör i bröstet.
Det, Ja, men jag tänkte så här, jag är ny i branschen, håller mig lite låg här och liksom, ja, men jag håller, så ser det här, jag blir chockad när han säger det och tänker så här, ja, men då kör vi på den linjen så.
Men, låt mig försvara
mig. Innan du försvarar, Fredrik, det är också kanske den mest givna rubriken jag kunde se på en kvällstidning. Och så sen bam, direkt vi stänger ner sändning, var det första jag läser, Expressens hemsida, boom, Fredrik Söderström, han blir skjuten i bröstet som en musketör.
Låt mig konstatera två saker där. Det ena är att det jag menar med, om vi ska vara seriösa en kort stund, är att det vi säger, och man skulle kunna hävda att en stor del av hela det här som gick igång i samband med Ingman kommer ju ur att vi puffar upp det. Det där hade sannolikt visats på några sociala medier i alla fall, men vi bidrar ju till det, men det var också ett medvetet val eftersom vi har diskuterat det här så pass mycket och vi har pratat om att det här var inte okej, det var inte bra. Och vad jag då menar med vad man säger är att om vi skulle ta ära och heder av Josef Ingman på ett sätt som är personligt och trycker ner en spelare, då tycker jag att det blir fel. Det menar jag att det ska man vara försiktig i. Att vi pratar i rubriker, att vi pratar i ett sätt som blir underhållande. Sen är ju mitt problem att jag kan inte hålla käften. Det har varit mitt problem hela livet. Jag vet inte hur många lektioner jag åkt utifrån i skolan för att det kommer upp något i huvudet som jag vill säga. Och det där är ju naturligtvis inte genomtänkt. Och dessutom har jag fel i sak, för att en musketör är ju en person med någon slags spjutspetsvapen. En musköt är däremot ett vapen. Så att jag blandar ju dessutom ihop begreppen. Men det blev som det blev.
Det lät väldigt roligt. Det var det som var själva taken på det. Men om vi står som du säger, Fredrik, ska bli seriösa och prata om hockey och det som vi faktiskt är här för att göra. Det har ju tagit enorma proportioner då, den här filmningssituationen, som ju definitivt inte är den enda spelaren i Hockeysverige som filmar. Jag menar, det har ju kommit upp både på sociala medier och sånt exempel på folk som gör det, och det är ju alla medvetna om. Så sen går ju Modo ut då och stänger av Modo i matchen igår i Kristianstad, och det är ju här som meningarna går isär lite grann. Jag vet att ni tycker lite olika, så ni får gärna diskutera. Dagen, vad är din take på den här situationen då, att Modo stänger av Ingman?
Nej, men först och främst så tycker jag att det här måste vi få bort från hockeyn. Är det det största problemet vi har i svensk hockey? Nej, det har alltid funnits. Det är skillnad på filmer och förstärkning. Det här är en filmning. Det har funnits länge. Vi har större problem med huvudskador och allting. Tycker jag att modhockey är rätt? Nej, jag tycker man ska sköta det här internt. Jag hade velat sköta det internt. Man tar upp det med gruppen, pratar med Ingman. Nu tycker jag man kastar honom ur bussen en gång till. Han har utstått de här grejerna. Men det här, jag tycker jag Modo... De sätter igång en diskussion om hur man ska ta det. Det finns discipliner som sköter de här just nu. Men ska vi ta högre straff på det? Man kanske ska stänga av spelare. Det är bra att det kommer igång. Däremot, nu sätts det press på Modo. De måste börja stänga av spelare för varje sekvens. För annars gör man ett populistiskt beslut med att följa med strömmen. Man vill ha en klapp på axeln för att man tar det här. Men däremot, stänger man av nästa spelare, då säger jag, bra gjort Modo, men här och nu tycker jag att det är svagt ledarskap, för jag tycker man ska stå upp, de är arbetsgivare, man ska stå upp för sin spelare, men att säga att det är inte okej utav, för det var det inte, och det tycker inte Modo Hockey, det tycker inte Ingman heller, men stänger de av nästa spelare, bra gjort.
Jag tycker ju tvärtom. Jag tycker att det är viktigt att någon klubb någon gång tar ett första steg. Jag är också cynisk nog att förstå att hade det varit en Game 7 i slutspelet så hade det förmodligen sett lite annorlunda ut. Men nu är det två väldigt uppenbara tillfällen i en och samma match. Det pågår i en tid, du pratar om huvudskador, ett allvarligt problem. Ja, det var det. Det har blivit bättre. Respektlösa tacklingar har varit ett bekymmer. Det har blivit bättre. I min värld så börjar all förbättring med att det uppmärksammas, det blir diskussioner. I det här fallet så är det en person som hamnar i fokus och som kommer i kläm, och det är Josef Ingman. Men låt mig också säga att på sättet Josef Ingman har bemött dels våra påståenden, för så jobbar ju kvällstidningarna med att man fångar upp det, då är vi tillbaka där igen, vad har vi suttit och sagt i tv? Det kastar man i ansiktet på Ingman, han börjar begrunda det han har gjort, han svarar på kritik, han lägger sig platt. Sen vet inte jag hur turen har gått i mod och kring internt så att säga, när man har tagit sig fram till det här. Men jag själv som tränare varit med om situationer, någon har ju sagt till mig då, men har du stängt av någon? Nej, men håll käften då. Det är inget argument som håller. Jag har däremot haft klara diskussioner med spelare och med lag som jag har tränat, där ska det här förekomma? Vi vet att vi alla vill vinna till, men är det till vilket pris som helst? Men jag lägger det i samma ask som diskussionen kring domarna. För nu har den varit hejdlöst högt tonläge i det, där man har kritiserat domarna för deras insatser och för saker och ting som sker. Och då tycker jag att vi försvårar för domarna. Så att min summering av det här är att Modo nu tar det här beslutet. Vilka interna grunder det är, det vet jag inte. Men det är en signal. Det har skapat en diskussion och Josef Ingman har stått på ett väldigt starkt sätt och visat att han har tagit ansvar för sina handlingar. Och så är det i livet ibland, att om jag sätter fingrarna på plattan när den är på, så kommer jag att bränna mig. Och då måste jag någonstans, då, det kommer en konsekvens. Så att för mig är det är ett viktigt och modigt beslut. Jag delar uppfattningen med Dagen att det ska naturligtvis följas upp. Och det tror jag kan bli svårigheten, för det finns grader i helvetet. Och vad är en förstärkning och en filmning? Där har vi en annan diskussion i hockeyn, vad definierar vi som vad? Men här var det två uppenbara, Modo tar ett beslut, Ingman får stå för konsekvenserna, vi har väckt debatten, det borde vara lite mer skämmigt nu efter det här för vem som helst i svensk hockey att förstärka eller rent av filma.
Men det är bra att det tas upp en debatt, men de måste nu följa det här beslutet de har gjort, att alla blir avstängda i det. Jag tycker det är inte klubbarna som ska börja stänga av spelare på grund av det här. Någonstans väcker man en debatt att disciplinämnen kanske går ett steg till, att man börjar stänga av, man kanske får 3+2, eller att man får någon typ av sån avstängning, till exempel när man gör en huvudtackling, att det blir samma distanser i det. Det är bra att det kommer upp, för det måste någonstans vi hitta ett sätt att det blir dyrare än bara 5 000, för det här ska inte finnas i svensk hockey. Men jag klappar med händerna om Modo stänger av nästa spelare, och om det är under slutspelet, då tycker jag att det är bra gjort.
Ja, men jag säger så här också. Jag tycker att man har... Vi hade ett exempel till i veckan, var det Leo Karlsson, Örebros supertalangen där, som försov sig, som inte fick komma till spel. Och det finns säkert andra grunder. Jag har varit med och ställt över spelare av skäl som inte man kanske har nämnt i media vad som har hänt. Det är människor vi pratar om. Människor gör misstag, men det måste också få någon konsekvens. Och jag tycker att som arbetsgivare som är med och driver en process mot domare, mot att förbättra hockeyns kvalitet och så vidare, så uppskattar jag när klubbar tar sitt ansvar. För jag vill inte att vi ska ha liksom en högsta domstol som ska avgöra huruvida det är okej att försova sig eller inte, om det är okej att filma eller inte. Fick han någonting i ansiktet, passerade klubban? Det är svårdefinierat, och i den debatten så tyckte jag att det här var uppfriskande och lite befriande.
Jag måste bara flika in, det enda som jag kan se på den här situationen, jag tycker inte speciellt mycket, för det är inte min roll att göra, men mitt sätt att se på världen, det är det att för att det händer en bra sak, när man tar ett exempel, så tycker jag inte att man måste se allting i världen som ont runt om det. Om någon ger en person en chokladkaka, så måste man inte säga, jo men han har ju stulit en chokladkaka för 8 år sedan. Att, så orkar jag liksom inte se världen. Men jag har full respekt för att folk tycker olika, och den här debatten kommer att uppstå igen. Det som vore klädsamt är ju om det sker en uppenbar filmning från en annan hockeyklubb nu på elitnivå, att de tar rygg och gör samma, vilket gör att det skickar en signal till hockeyn i stort, till den yngre generationen, att vi vill inte ha filmningar i hockeyn. Och här har ju tränare och sportchefer runt om i Hockeysverige nu sett att det finns ett prejudikat på det här. Att det finns en möjlighet att gå den här vägen. Och de kommer ju säkerligen att få frågor då, om det kommer en uppenbar filmning, varför de inte stänger av sin spelare. Vad tänker ni om det?
Ja, men det kommer bli helt omöjligt för klubbarna. För det kommer bli en definitionsfråga på vad är filmning, vad är förstärkning, vad är inte. För klubbarna, vilken spelare som gör det. Det kommer vara omöjligt för klubbarna att ta de här besluten i framtiden. Därför måste det komma från disciplinen som har det som jobb, att sätta ner foten när det är fel på ute på isen. För klubbarna kommer aldrig kunna ha att man gör en uppgörelse, att vi stänger av spelare om han filmar. För då är det upp till klubbarna själv att bestämma vad är filmning, vilken spelare är rätt att filma. Det kommer inte funka. Ja.
För mig är det en fråga om två olika saker. Det ena är det faktum att vi ska inte låta klubbarna döma. Nej, men det är självklart. Vi ska inte släppa det centrala och det neutrala som ska göra värderingar och bedömningar. Men det är inte riktigt det jag syftar på. Det här handlar om någonting som är... Jag tycker att det ska vara ansvarstagande hos klubbarna och lagen. Det är hur vill vi att det här ska bedrivas? Hur vill vi, vad tycker vi är en okej nivå? Att man vågar att det ska landa i bland spelare, tränare, klubbar också. Hur ser vi på det här? Och vilka konsekvenser får det? Och du har varit tillräckligt många lagdagen. Jag har varit och vet att det förekommer ju saker som är gränsfall i alla grupper av människor. På en arbetsplats, vad som helst. Där man behöver ha en diskussion. Man behöver belysa ett problem. Om det är i det här fallet då förstärkningar och filmningar. Så tycker jag att det, jag ser en klar poäng i det. Sen kommer vi aldrig att hitta det optimala, cleana spelet där ingen gör någonting som är fel. Och det är inte det jag strävar efter heller.
Nej, men där gör man... Det växer en diskussion. Och det är bra. Vad man ska göra med de här typen av filmer. Det kanske måste bli en avsägning. Bra Modo. Man skapar en diskussion. Sen hade jag skött det annorlunda. Ja, det hade jag velat gjort.
Mm. Men båda ni är inne på att Josef Ingman, han har ju uppenbarligen uttalat sig och sagt att han skäms om det här. Han har ju också stått upp rakryggad och sagt så här, att jag gjorde fel och jag tar den här bestraffningen. Så det tycker jag är kudos till han, att liksom, så här, han har tagit det på rätt sätt på något sätt.
Verkligen. Det som föds är ju dessvärre det mörkaste vi har i samhället, de krafterna och folk som tycker att jag måste nå fram med mitt budskap och jag nöjer mig inte med Josef, jag går till attack på hans familj, på hans vänner, passerar alla rimliga gränser. Jag tycker att det är så ynkligt, det är så svagt, det är patetiskt när man på något sätt tar i den mening lagen i egna händer och tycker att man ska få en konsekvens av det. Och då är det ju så här att det tycker inte jag ska ta bort det faktum att man ska våga ta beslut som är lite kontroversiella, för vi ska ju inte låta pöben styra riktningen vi har i svensk hockey, oavsett vad man tycker i det här fallet, utan det måste kunna finnas någon nivå på det åtminstone.
Ja, men Josef har skött klockrent efteråt. Sen tycker inte jag att det här beslutet mod att ta det kontroversiellt. Jag tycker verkligen att de följer strömmen på ett helt annat sätt. Så ja, jag tycker inget sånt där skit. Det är för mycket sånt på sociala medier redan. Varför ska man gå på? Jag förstår inte vad det kliar i fingrarna hos folk att man måste skriva, framförallt med en sån här grej heller. Han har inte skadat någon, han har inte gjort någon illa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finns ingen anledning att göra någonting.
Där tycker jag att vi sätter punkt på det. Jag vill ta vid från gårdagen då och prata om det som är ännu mer aktuellt. Nu pratar vi om våran egen produkt här och det vi själva har jobbat med, så det blir lite speciellt här då. Men det är ju klart intressant att höra reaktionerna hur det var då efter det vi gjorde igår, nämligen Hockey Onsdag Super Live. Och egentligen så ska inte vi här sitta och tycka till om det, men bara kan vi förklara konceptet att vi körde alltså istället för att ha en huvudmatch där vi åker ut till Västerås eller till Södertälje eller till Karlskoga och gör en studio på plats där vi står mellan bänkarna och ramar in en match och så sen ger vi målen i pauserna, så körde vi en studiosändning där vi gav målen och powerplay, de heta sekvenserna, liv direkt. Att vi helt enkelt, det är ju lite grann som radiosporten gör, att man går dit och blir mål. Det kommer en måljingel, då hoppar man dit. Samma sak som NFL gör när de har red zone. Och det var ju ett speciellt koncept. Fredrik, Vi gjorde ju det här och det var ju aningen annorlunda att sitta och göra fem matcher samtidigt, men lite häftigt så här när man tänker på all dramatik som fanns nu i slutskedet av säsongen. Och det ska sägas att vi gjorde det här i onsdags igår och kommer att göra nästa onsdag. Det är bara det som är planerat just nu.
Jag förstår ju absolut tanken med det. Jag följer inte NFL, så jag hade inte den bakgrunden i det vilket du är inne i, så att säga. Så för mig var det en ny upplevelse på många plan. Det som jag kände och som jag tar med som slutsats egentligen var väl att dels är det ju förbannat skickligt folk som gör produktionen, om jag kanske slänger mig med fel ord, men det som folk tittade på ser bra ut, bilder, ljud, det är duktigt att få studio, kameravinklar och allt vad det nu kan vara på ett väldigt bra sätt. Du är ju, Lars, enormt skicklig på de här snabba kasten. Du är rutinerad i tv-branschen och klarar av. Det är ett högt tempo. Det blir liksom det går undan. För mig var det första gången i den rollen, och det som är svårt i en expertroll i det där sammanhanget är att det är svårt att få något djup och någon kontext till situationen när man hoppar mellan. Så att det var nog utmanande i min roll, men jag tycker att med tanke på tabelläget och att det betyder så mycket för så många lag, så är det ett bra sätt. Och jag tror kanske, nu ska jag, om jag ska spekulera, så vilka tilltalare att titta på det här, det är väl främst de som inte följer sitt lag, som kanske inte har ett lag, de som har ett, som är SHL anknutna men som vill titta på om hockeyallsvenskan, får liksom det bästa utifrån olika situationer. Och på så sätt tyckte jag att det var, sändningen gick bra, vi fick ju lite draman, det ena sekunden så är det här gapet mellan två lag, strax därefter så är det kvitterat och då har saker och ting förändrats. Så jag kan ju bara tänka mig att nästa onsdag, när det är näst sista omgången, då kan det ju vara sanslöst dramatiskt kring några matcher, och därför så görs det här. Så att det är ett nytt koncept, och det var ju bara sista jag ska säga, vi plockade ju inte bort någon match. Det var inte så att någon inte kunde se sitt lag, utan det här var, vi adderade ett alternativ för dem som så vill. Och det sitter säkert några rackare och tänker, kära någon, vad var det där? Det här var ju klappkast, jag orkar inte med det. Jag fick en till oss närstående som sa, jag behövde åksjuketabletter. Och det säger ju lite grann om att det blir ju snabba kast. De tilltalas inte, andra orkar inte sitta och titta på en trött match i sin helhet. Så att, kul upplevelse.
Jag säger det, nu var jag i Västerås och jobbade med den matchen, men just dramatiken som du säger, Fredrik, med sluttampen här, man får allt det bästa, man kan också sitta och luta sig tillbaka i soffan och få, när det händer matcher, händer något i matchen, när det blir powerplay, när det blir mål. Perfekt upplägg för den här avslutningen, och det tror jag konceptet kommer vara ultimat för just den här snabba kasten, tabelläge som det är nu just nu, där det är liksom Tingsryd upp, Östersund ner, vi har Modo och Björklöven slåss om första platsen, vi har Sträcken som lever, då tror jag konceptet är riktigt bra.
För att summera gårdagen, så fick vi ju faktiskt oväntat mycket dramatik. Jag menar, Kristianstad hade en 2-0-ledning mot Modo, vilket gjorde att jag misstänker att det Löven-fansen, Mora-fansen, Södertälje-fansen tänkte, shit, nu finns det ett race här om första platsen. Modo kvitterar, går upp till ledningen, tar över första platsen. Tingsryd hade ledningen mot Västerås, då var det en poäng som skilde mot Östersund just där och då, med tanke på att de låg under mot Södertälje. Fanns ju verkligen skiftningar i tabellen. Men jag tänker att vi ska gå in på hockeyn från igår. Och Daggen, du såg ju ett Västerås nu som ju har verkligen hittat någonting. Alltså resultatväg nu, så 4 segrar på de 5 senaste. Och ligger ju nu 9 i tabellen och har ju all möjlighet att få hemmaplansfördel. En poäng bakom AIK i tabellen. De är nästan identisk målskillnad också. Vad säger du om Västerås då? De har ju dessutom igår säkrat det hockeyallsvenska kontraktet dessutom.
Ja, men det ser bättre ut. Det är ljusare tider i Västerås. Jag tycker försvarsspelet ser bra ut. Fortfarande lite puckstirrande. Man går bort sig lite i vissa situationer. Men det är stabilare. Kanske lite avvaktande i början av matchen. När man kommer över och ser ett Västerås som tar kommando på hemmaplan. Kommer ut och kör på dem. Tycker man gör i andra perioden. Man kör ju mycket den här mittzonsspelet med att backa hem. Men det kan upplevas lite passivt. Jag tycker man kommer ut i andra. Då tar man tag i matchen. Sen har man också fått, när Tero Lehti har kommit in, man har fått en positiv utveckling på den mentala biten. Att spelarna har utvecklats. Jag tycker Lundsjö ser bättre. Jag tycker Robertsson, Dove Nilsson ser bättre. Det är många som har fått den här Lorek, Jimmy Jansson Lorek, ser bättre ut. De har bättre. Axlarna kommer ner på ett helt annat sätt. De kommer in med en helt annan sak nu om de kommer komma i slutspel, som jag tror de kommer göra. De får också den här skjutsen in. Så allt ser lite bättre ut. Har de saker att slipa på? Ja, försvarsspelet ser okej ut, men det kan bli bättre.
Känslan är väl för min del egentligen att Västerås, det de har gjort i mina ögon är att man återupprättar lite heder gentemot sig själva, sitt lag och sina supportrar efter en väldigt stökig säsong. Det är ju inte överraskande för mig att de har stabiliserat det lite. Vi touchar vid det från studion lite grann igår, och jag har sagt det tidigare i några sammanhang också, att det som sker när man byter tränare är ju inte att det kommer in en frälsare eller så, utan det är ofta en person som får ett bra tillfälle att öka kravbilden, krympa på något sätt den här boxen in, vilken inom du ska ha dina speldelar och hur du ska jobba, och det är mycket lättare att på något sätt pusha spelarna, plus att spelarna tar ett större ansvar. De vet om att det var inte Thomas Pannanens fel i sig och i sak och i bara hans fel, utan det är någonting vi har gjort tillsammans. Så att du får en struktureringsförbättring som har skett i Västerås, så jag tycker också att man ser lite mer passion. Sen är det ju den där faktorn som är så svår att definiera, men det, självförtroendet och det mentala när du vinner. Jag ser ju igår när man tittar på Västerås-spelarna som står och dansar efter, så är det är ju en lycka, och det tror jag man glömmer ibland när man pratar elitidrott, att det skulle bara vara rent professionellt. Det är också frågan om känslor och hur människor mår.
Och det känner man när man är nere i katakomberna innan också. Det är en helt annan atmosfär i Västerås. Det är glädje, man vill ut och spela, man vill synas, man vill ta kommando i matchen på ett, det gjorde man inte igår, men man vill ändå ut där. Sen så är lite, nu börjar det snackas när man är där nere, Terrolletter är bra tränare, han har ändrat det här. Jag tror att det är farligt om Västerås sätter sig i den här lite nyförälskelsen med den här tränaren, att man, nu signar vi upp han på ett långtidskontrakt, man verkligen hittar den här tränaren. Nu tror jag för Västerås, nu har man gjort det bra, man kanske kommer in i slutspelet, lugn och ro, sätt er och utvärdera det efteråt. Jag tror att inte förhasta någonting för dem, för det har man gjort förut med sådana här saker. Så jättebra vändning på den här säsongen har de gjort.
Håller du med om det, Fredrik, att man ska tänka till där om man ska köra på Terrolletter över tid?
Verkligen. Där tror jag Dagen är helt rätt ute. Fler klubbar skulle oftare utvärdera på djupet. Jag tror att för ofta så sminkar man över lite besvärligheter och så går man vidare. Jag tycker generellt att rekryteringen av tränare föregås av lite för dålig scouting. För man ska klart för sig att det är väldiga skillnader mellan tränares hockeymässiga filosofier, ledarskapsegenskaperna. Det finns så mycket som skulle kunna kollidera. Jag får inget annat än ett gott intryck av Lehtere. Och jag tror att i det här läget som vi har pratat om så många gånger, så var det nödvändigt med en förändring. Men för Västerås del, som jag ser som en frisk del av Hockeyallsvenskan med en hög ambitionsnivå, det finns en kärlek till klubben bland supportrar som gör att det är ett intresse kring Vik. Då behöver man också finna ut vilken är vägen att vandra. För att det är min korta känsla, för att inte fastna i det, men att de senaste åren så har det skett en förändring i Hockeyallsvenskan. Det som förut var vidöppet mellan lagen som skulle på något sätt kunna ta sig upp har ju isolerats lite mer. Det är fler storklubbar med resurser och förutsättningar som går före Västerås för stunden. Så att de behöver hitta en annan väg för att verkligen utmana på allvar. Och då är det med allt ifrån tränare, sportchef till spelartrupp.
Mm. Och sen ska vi kolla på andra sidan. Då var Tingsryd som jag tycker prestationsmässigt, den finns där. Det är 20 minuter i matchen. Man kommer upp i nivå. Jag tycker det ser bra ut. Man pratade igår om att man skulle stänga ner mittzon på ett annat sätt. Det gör man bra i 20 minuter. Man också har en bättre offensiv. Man försöker lasta lite in, lite pucka på mål. Men det är för uddlöst i det här Tingsryd. De kommer inte igenom. De bryter inga mönster. De gör det i 20 minuter, sen faller de ihop. Och ska vi prata mentala biten, jag ser hela i andra perioden när de gör ett, när Västerås gör 1-1, det blir 2-1, hur de sjunker ner, sitter ner på bänken, inget drag. Här har de mycket att jobba med. Jag pratade lite med Glader innan matchen och frågade, har ni börjat prata om kvalserien eller den här playouten? Vi är inte riktigt där, de kollar uppåt liksom. Jag tror någonstans man måste sätta sig ner och börja prata om att det kan hända, för Västervik, de har bestämt sig sedan tidigare. Vi kommer spela playout-matcherna. Och där har man en fördel om du verkligen mentalt är där innan. Tingsryd har chans att kliva upp. Men som det ser ut nu spelmässigt så är de inte riktigt där.
Det är ju, som vi sa igår Lars, om jag minns rätt, du får korrigera mig om jag i röran med en ny sändning sa någonting annat än vad jag säger nu, men just att Tingsryd har ju, de har varit indragna i problem förut, man har klarat sig undan. Sen är det väl lite så här att och gjort det bra, jag menar det är en fördel att man vet vad som väntar. Sen är det ju lite grann så här att förr eller senare så smäller det. Du kan inte år efter år titta på SHL där. Och du har Malmö just nu, det är Brynäs, HV, det är ju de här lagen som har varit indragna i det. Det är ofta så, det är svårt att komma ur det där på något sätt. Så att jag är lite oroad när jag ser Tingsryd igår. Nu jobbade inte vi med den matchen direkt, men utifrån de bilder som vi har så jag tycker också att det känns lite för blekt. Och sen är ju en bäst av sju serie någonting helt annat om de skulle hamna i det negativa kvalet mot ett Västervik som... Är de klara då?
Det finns en teoretisk möjlighet att de kan undvika kvalet, men det ska ju till ett mirakel där Venus och någon planet stod i linje igår. Det krävs fler planeter i linje för att det ska lyckas.
Man ska aldrig dö-förklara en patient innan den är död.
Så är det.
För att vara väldigt rätt fram där. Men det är ju så att de... För det signal, vi hade ett resonemang kring SHL i förra veckan med lagen som, vi hade Joakim Fagervall som besökte oss, det var lite personalbrist i SHL-studion i lördag, så Fagervall var med och har ju brutala erfarenheter och vi pratade mycket om det före sändning och även i sändning, och han menade på, som ändå har varit i den situationen, att när du i sista stund hamnar där så har du levt på ett hopp som är väldigt svårt att ställa om till en verklighet som de lagen som faktiskt redan har befunnit sig där de facto. Så intressant att se när det väl sker.
Intressant att höra Fagervall där också, hur man mår under det där. Man kan ju inbilla sig hur jäkligt det är, men det är ju starkt att höra liksom hur det påverkar hela gruppen och de som var med i Djurgården hela vägen i fjol. Jag tycker att vi ska...
Jag ska bara säga det. Vi hade en säsong i Karlskoga. Det var 10 matcher kvar. Vi låg tok sist hela säsongen. Jag kan säga att mitt mindset var inte att spela kval. Vi skulle bara komma över det där. Så jag förstår Tingsryd i att man inte kollar. Men när man är lite sundare så måste man verkligen sätta sig in i det här. Och att man är redan där mentalt. För det kommer
men det blir väl en ledarfråga. För att spelarna ska leva på hoppet, det känns nästan givet. Men det känns mer som en ledarfråga att man kanske måste... liksom akklimatisera in de tankarna i huvudet på spelarna så det inte blir att de tänker att säsongen är över när man väl kommer till kvalet.
Så är det. Ja.
Ska vi gå vidare till toppstriden? Modo gjorde ett ryck igår och tog tillbaka serieledningen. Det såg ju riktigt illa ut det där ett tag när Kristianstad gick ifrån till både 1-0 och 2-0. Vi hörde Mattias Karlin sa i intervju efter matchen att det var uselt både första och andra perioden. Jag såg lite grann av den matchen när jag kom hem igår kväll. Och det Modo gör de första, ja, i alla fall 30 minuterna, det är ju allt det de har gjort fel den senaste tiden. De får liksom inte ihop det här passningsspelet de har haft som framgångsrecept. Det känns oklickat, osynkat. Men sen hittar de ju något sätt att trycka på den där knappen när det är Riley Woods och Mikael Ågren och Nick Halloran och de här ledande spelarna som tar dem tillbaka. Och nu är Modo serieledare och har det i egna händer de kommande 3 matcherna. Det är ju en monumental skillnad att måste förlita sig på andra matchers resultat.
Sen så tycker jag att Kristianstad borta, vi pratade om den matchen förut, jag tycker att den är svår. De har inte kommit upp på den nivån, men det är svårare med det här. Det blir lite rörigare i Kristianstad. Man kanske inte får igång det här passningsspelet på samma sätt. Det kommer spelare hela tiden. Så ta inte bort Kristianstads prestation att man gör det bra mot ett starkt Modo. Så tycker jag ändå Kristianstad gör det bra under 2 perioder om man ska se det på ett annat sätt. Men sen så självklart visar ju Modo någon slags styrka att komma tillbaka som man gör.
Fredrik, han drar ut av den matchen och allmän toppstriden då, kampen och seriesegern som i mångt och mycket nu står då mellan Modo och Björklöven när Mora förlorade igår mot Almtuna.
Om jag kort börjar med det som var igår och Kristianstad så ligger det ju dagen har en poäng i att det blir lite sönderryckt match när Kristianstad sätter den sidan till. Jag tyckte att det var bra situationer som föreledde både 1-0 och 2-0, att det fanns det där gamla Kristianstad. Sen har vi är i mars nu och vi har suttit sen i oktober tror jag sagt att det kommer att bli bättre. Kristianstad har inte blivit tillräckligt bra. Det är därför de är indragna i en problematisk situation där nere. Och med det i åtanke så anser jag att Modo skulle vinna matchen igår. Nu gör man det, och jag kan på något sätt, när man inte jobbar direkt med den matchen, så är det svårt att analysera de första 30 minuterna eller vad det nu var som Karlin var butter över. Desto starkare att man vänder på det, att man nu har skaffat det läget. Och för mig är det här ett race som handlar om Modo och Björklöven, och det är lätt att säga med facit i hand, men det har jag känt ett par omgångar att det skulle mycket till, tänker jag, att något av de lagen bakom skulle liksom spurta förbi. Så att nu står det mellan de här två lagen, och det vi sa igår, de har en gemensam nämnare i slutet, och det är att de båda möter Södertälje som är ett ytterligare topplag, vilket sätter en extra knorr på det här. Och vi kan än en gång understryka vikten av att bli etta. Där du har små fördelar så som en extra hemmamatch, vilket inte alltid är givande, men framför allt att du hamnar i ett läge där du inte bara att du väljer, genom att du väljer motstånd så väljer du också besvärligheterna för dina största kombatanter och motståndare, och det kommer vara gynnsamt. Det såg vi på HV71s resa förra året.
1-2 tror jag, som vi pratade om innan, men såklart att båda de här lagen vill ju ha första platsen och kunna välja motståndet. Nu tror jag ju att när man ser det här Västerås också börjar någonstans hitta en form. Vi har ett Almtuna som blir bättre och bättre. Det är play-in-lagen börjar successivt bli bättre. Det har varit en nivåskillnad som jag tycker har varit under hela säsongen. Men de börjar växla upp. De har börjat hitta formen. Det kommer bli svårt att välja det här motståndet också. För att någonstans tror jag inte man kommer gå på placering om Västerås eller något av de här lagen som ser starka ut just nu ligger på en sämre placeringsmässigt. Så det kommer bli en knivig situation för både ettan också att välja motstånd.
Bara för att dra förutsättningarna på fredag så ska herr Söderström upp till Umeå för att vara på plats och se Björklöven mot Västerås. Samtidigt möter Modo Tingsryd som måste ju typ vinna den matchen. Måste ha med sig poäng från den där matchen i alla fall, vågar jag nästan säga. Nästa onsdag, då möter Björklöven Västervik då, som då är helt avsågade mest troligt. Medan Modo möter Södertälje hemma, som de har haft jättebekymmer med den här säsongen. Sista omgången har Modo Karlskoga hemma och Björklöven åker till Södertälje för att möta Södertälje borta. Och då ska vi ha i åtanke att Södertälje vann de två första matcherna mot Björklöven också. Förlorade senast i Umeå för en vecka sedan när de hade borta Videll. Det kommer bli ett jävla race.
Och jag säger det, man kan kolla på spelschemat, vilka möter topp 6, vilka möter de här 7, 8, 9, lägger ner. Jag tror inte det är fördelaktigt att möta de här lagen som ligger på play-in och de här som slåss efter slutspel. Man vill inte möta de lagen i slutet. Heller möta topp 6-lag som kanske är klara för slutspel, som vet sin placering, att man är klara för den här kvartsfinalen. Lite mentalt också hur man jobbar med dem.
Nu kommer Fredrik att säga så här, att det inte är avgjort för att det bestämmer sig då. Men det känns ju som att det är en nyckelmatch i alla fall för Björklöven, Västerås-matchen hemma på fredag. Vågar vi säga så mycket?
Ja, men så är det ju. Björklöven behöver ju vinna sitt. För man måste förutsätta det. Det gör man som lag att de man tävlar mot så att säga kommer också att vinna sina matcher. Sen flaggar jag för, och det här kommer få en och annan att tänka att, men nu är det väl slut. Men att möta Västervik, ponera att Västervik är klara för ett kval. Det ska man ju vinna, såklart. Men det finns någonting i det. Jag har själv varit i situationer, och ta också Björklöven specifikt som har gjort en fin säsong och som är definitiv utmanare till SHL-platsen. Men när är det de har haft svagast insatser? Jo, det är i matcher där man tycker på förhand att de ska vinna och göra det ganska komfortabelt. Så att den tror jag kan vara lite läskig, för man vet inte riktigt hur den där, vad en sån match tar vägen.
Även inflikning här. Hur mycket påverkar det här då? Modo, som vi sa igår, Emil Wahlberg spelar center under delar av matchen. Jakob Norén gick upp och fick göra också. För nu alltså, Erik Ginesjö klev av skadad igår. Det är oklart exakt vad det är som gäller där. Men han klev av matchen i Kristianstad igår. Vi vet att Josh Dickinson saknas. Och vi vet att Marcus Vela var ifrånvarande. Kan förvisso vara på väg tillbaka. Men tre centrar borta i det här.
Men risk för att låta som Lyckner, våran gode vän och kollega som har helt rätt i betydelsen av centra, så är det där besvärande, definitivt. Men sen tänker jag också, tänk om inte Modo hade agerat som de har gjort med att plocka in folk, då hade det ju varit ett väldigt prekärt läge. Så att man har säkert budgeterat för att saker och ting kan ske. Sen är det ju förbannat olyckligt när det är på samma position, och det slår ju aldrig fel det där. Det är ju liksom, ska eländet komma så kommer det gånger tre.
Sen vet vi inte
heller. Det var ju samma som Björklöven hade i finalserien i fjol mot HV71, där de har till slut spelat på typ två hela backar.
Men det är just det här de har pratat om i Modo. Vi måste ha en bred trupp för att vara starka om de här skadorna kommer. Och det har man adderat nu. Det får man också testa på sen, som Fredrik inne på, att det händer på samma positioner. Det är såklart olyckligt. Men sen, hur mycket skador har de, ett pistol mot skallen? Nej, är du slutspel nu? Kan du spela? Då tror jag att de flesta kan spela.
För att addera det där, de har ju en spelare som kan spela center i Daniel Malmberg, som också var borta igår, så egentligen så är det nästan fyra då som är borta. Det...
Men det där är bara, låt oss säga det, för de som inte har samma insikt kanske som vi har i hockeyns värld, att man har ju också, for safety reasons, så väljer man ibland att hålla en spelare en eller två matcher extra utanför, när man vet att man får liksom välja mellan, ska vi akut chansa, vi måste göra någonting nu, eller kan vi vara förståndiga rent, och man har ju läkare och fysios av alla dess slag som gör de här värderingarna ihop med spelaren och ihop med tränaren, att vilken väg ska vi vandra för att få ut så mycket som möjligt. Så att jag tänker att när väl slutspelet går igång så har man en mycket högre tröskel för huruvida jag inte kommer till spel.
Jag tror för Modo ses är det stor vikt att få tillbaka Josh Dickinson. Man ser på Modo att man saknar den här tyngden i den här första kedjan, och det här ångloket som verkligen trummar på varje kväll. Man ser verkligen, jag tyckte att han varit väldigt bra, men man ser också hur stor betydelse han har haft nu när han är borta. Tillsammans med, förra året var det Sam Vigneault, men Dickinson har varit enorm, och det ser man nu när han har skadefrånvaro.
Djurgården vann igår igen, och vi pratade om det i sändningen igår, att Djurgården lämnade oss i februari utan att gå poänglösa från en enda match. Så de hade en väldigt stark februari. Ny seger igår mot BIK Karlskoga, och nu har Djurgården häng på, de har ju en teoretisk chans att sluta trea. De är 4 poäng bakom Mora som är 3, de är 2 poäng bakom Södertälje som är 4. Så hemmaplansfördelen finns ju också att spela om för Djurgården nu, som gör en rejält stark push här. Och vi ska vara tydliga med det också, Fredrik, att du pratade om det igår, att dina förväntningar på Djurgården inför slutspelet, de har eleverats.
Ja, men så är det absolut. Jag är den första att erkänna att i vår position, om jag tänker på TV först och främst, så gör vi analyser och på förhand spekulationer, sen läser vi in och värderar vad som sker under en säsong, och Djurgården har ju varit väldigt hårdbevakade av det enkla skäl att det är just Djurgården. Det fanns stora förväntningar inför säsongen, man kontrakterade spännande spelare. Sen för min del så kände jag att det fanns tvivel i sammansättningen under hösten. Vem ska göra vad? Rollfördelningen, det kanske var ett överskott av en viss typ av spelare. Sen den pressen som medföljer på Djurgården, och när de inte då vann matcher på ett sätt som var tillfredsställande, så kommer krisrubrikerna, man byter tränare. Sen har ju de haft en problematik, och låt mig säga det en gång för alla, för att det gäller alla lag. Men jag tycker att Djurgården tillhör de som har haft dels flest till antalet, man hade även JVM-spelare borta, men det har stökat till det mest för dem. Det har liksom varit bärande spelare på väldigt tydliga positioner som har fått det att bli lite stökigt. Men sen har de hittat någonting, och det ska jag ge Djurgården. Jag tycker att de är mycket, mycket stabila. De har gått från att vara lite riskfyllda, lite chansartade, de har försökt att vara kreativa och konstruktiva i alla lägen, till att spela lite snålare, lite torrare, lite tråkigare, men därmed också vunnit matcher. Och med det kommer ju då en helt annan känsla av att vi tror på det här. Och det är där Djurgården befinner sig nu. Så att för mig, ett Djurgården in i ett slutspel kommer vara högintressant. Och jag tror att det kommer att vara, för det har vi sagt hela säsongen, det säger jag igen, det är mycket mer ovisst än vad vi hade förra året, den förra säsongen ska jag säga, där det var på förhand så tydligt HV kommer ta det här, så allt och alla, och det blev med så liten marginal. Så att Djurgården har tveklöst vuxit i mina ögon och kommer ha en rimlig chans i ett slutspel.
Håller med. Jag kan inte summera det bättre än vad Fredrik gjorde nu. Tycker att det ser bättre ut. Det har hänt någonting i truppen. Man börjar liksom tro på det här spelet, och man börjar också få, kommer Veidemo in i det här laget, man får något positivt på honom. Han gjorde mål igår, visserligen i öppen kasse, men man får igång en produktion på honom, och det kan vara positivt. Och likt Västerås, att man kommer in i slutskedet med en positiv känsla in i slutspelet. Man har haft en kaosartad säsong. Någonstans, nej, nu kör vi bara grabbar, vi släpper ner axlarna och så gasar vi, och så får vi se hur långt det här räcker. Får man inte underskatta, för nu är de lite underdogs. Innan säsongen så var de ju verkligen stor favorit till att ta det här, om inte nu att vi kanske trodde på Björklöven mer, men det var verkligen Djurgården som skulle ta det här steget. Och någonstans med den här säsongen man har haft, går man in i det här slutspelet med en positiv anda.
Bara den här tryggheten att kunna gå in i slutspelet med ligans, i mitt tycke, bästa målvakt. Det måste ju vara en enorm styrka att veta det, att har de en sämre dag så kan Carl Lindbom, för jag menar, han är ju rutinerad mentalt så tillvida att han verkar ju palla det här trycket, i alla fall sett på förhand. Vi får ju svar på det här nu om några veckor. Men just den styrkan är enorm att gå in och veta att man har kanske den bästa målvakten.
Men han 40 år eller?
Ja, men det känns ju nästan så.
Fyller till hösten.
Mentalt känns det ju så.
Nej, men just att ha den målvakten och sen att försvarsspelet börjar se bättre ut underlättar ju också för Karl att kunna ta puckar på ett helt annat sätt och inte behöva göra de här superräddningarna där liksom det kommer skott lite hej, nu vet man liksom vart man vill ha skotten och man ser mycket stabilare ut i den typen av försvarsspel, här tryggheten som kommer, och det gör ju att målvakter växer också. Sen har han stått på huvudet många matcher den här säsongen, det har han verkligen gjort, och just att gå in med honom i det här slutspelet, det är ju, som du säger Lars, det är seriens bästa målvakt.
Sen tror jag det här bevisar ju lite grann det som sker med tränarbyten. Vi har en extrem uppfattning om hur snabbt det ska ske när man gör förändringar under säsong. Att förändra strukturen på spelet, öka. För jag tycker att Djurgården också har en till faktor som är till deras fördel. Man åker mycket mer skridskor nu. Man sätter press, man jagar. Jag tycker mot Karlskoga så forcerar man fram misstag och man vinner puckar på ett sätt. Och det här, de sakerna tar tid. Och det är ju egentligen att underskatta tränaren när man tycker att det borde funka efter ett par matcher, alla förändringar. För det innebär att det skulle varje säsong man skulle vara briljant redan i träningsmatcherna. Så att det är en fas av förändring som tar tid. Jag tycker att Djurgården börjar pika mot någonting nu. Sen får vi se. Till 99% är det bara bra när det kommer tillbaka bra spelare. Men det finns också, jag säger inte att det drabbade Mora igår, men vi pratade ju om det lite kort, Lars. De hade samtliga gubbar med igår och gör en ganska blek insats. Med det sagt, vill du inte ha alla med? Jo, det vill du. Men det som kan ske med det, det är lite lex Modo. När de plockade in de här och fortfarande hade många med. Vem ska göra vad? Man tittar på varandra. Är det inte du som ska backchecka? Nu kan jag vara lite skön. Det där, det finns en, det är det som gör den här sporten så vansinnigt intressant.
Jag tycker också att av det vi såg av Almtuna mot Mora, såg också delar av andra perioden igår kväll när jag kom hem efter sändningen. Och jag tycker att Almtuna gör det riktigt, riktigt bra mot Mora också. Almtuna är för jäkla svåra att... Just det här att peka hål på en ballong när du får 1-0, 2-0 i en match, det har jag sett flera gånger den här säsongen, att Almtuna, det är väldigt sällan Almtuna förlorar stort, de är nästan alltid med i matcherna. Det tycker jag är starkt av Almtuna. Jag vill inte gå in allt för mycket på djupet på det. Jag tänkte vända till Södertälje, eller Daggen, hade du något att säga om Almtuna? Det såg ut så nästan.
Ja, men bara om vi ska prata om målvakter, Victor Andrén, om vi knappt pratar om den här säsongen, han har verkligen steppat upp och fått en
Du måste kolla Super Live, ja. Daggen, för där pratade vi mycket.
Sorry, jag är sen på bollen. Men jag tycker han har bevisat den här säsongen vilken bra målvakt han är. Och kliva in i ett slutspel med honom, det är en riktig dark horse Almtuna, måste jag säga.
Södertälje då, rapporterna enligt sportchefen Emil Georgsson sa han till Länstidningen igår. För att citera, vi vet inte om han kommer kunna spela slutspelet än, säger Emil Georgsson om Linus Widell. Det låter ju oroväckande.
Ja.
Den är tuff.
Och det är sällan jag har sett en spelare som har betytt så mycket för sitt lag med den här, ja, med drivet han har i spelet. Och för Södertöljes del så måste de få tillbaka Linus Widell om de ska ha en chans i det här slutspelet. För han betyder enormt för det här laget.
Det finns ju en MVP-aura över honom i dess fulla prakt. Och jag tycker ändå att det Södertälje gjorde igår var säkert inte skimrande på alla sätt. Jag uppfattade Bogren i en intervju som att han tyckte rent ut sagt att det var svagt, var det andra perioden tror han pratat om. Men han har definitivt en poäng i att han leder också ett lag som är stabila på något sätt. Men skulle behöva spetsen i Widell såklart.
Jag skulle vilja säga, bara för att summera den här podden, att Widell och Kryger känns ju som de spelarna som har den här MVP-titeln just nu. Jag kan inte komma på någon på rak arm som har betytt mer för sitt lag än de två spelarna.
Inte under serien.
Den enskild.
Nej, vi får se. Vi får summera slutspelet Lindberg och se vem som står där. Som,
nu börjar han låta som en riktig expert. Nu låter det som Harald och Fredrik.
Jag tror aldrig fast alltså,
det som är det farliga med podd är ju att jag pratar bara för mig själv nu. Jag tappar omdömet. Jag har glömt flera gånger här att jag sitter och pratar i en podd. Men för då också då tankarna fladdrar iväg lite grann, men jag tycker det är värt att understryka det du touchar vid dagen. Det är såklart, vi sitter med en massa spekulationer, det har sin relevans också, vi försöker göra en analys av nuläget, men det som jag är så spänd på att se, det är för varje grupp, varje lag är unikt för varje säsong. Man kan inte säga, tycker jag, att det är så att Modo är ett bra eller ett dåligt slutspelslag, utan det har förändrats så pass mycket. Sen tror jag dock på att erfarenheterna av ett slutspel som Björklöven, som har varit i tre finaler, har som klubb och därmed som grupp och lag också en fördel i att man vet vad som väntar. Man har en annan tanke i hur du lägger upp träning, hur det, livet är när du spelar hockeymatcher i april, till och med början på maj var det förra säsongen. Och det ligger ju såklart med, men det här, våra känslor kring vilka som ska vara bra och dåliga lag eller spelare kommer kastas omkull.
Med det sagt så kommer vi att sätta punkt på den här podden. Daggen har ett slutord, verkar
det
som.
Ja, det var ju inte bara, alltså det var ju premiär för Superlive igår, men det var också en speciell känsla för oss också som var ute i arenan, för vi hörde ju luren, nu kommer Lars och Fredrik in i Superlive, och då hör man också varje gång jag och Tobbe, så hörde man att ja, nu lämnar vi Sportkanalen, så nu kan ni få prata med Tobbe och Daggen i Västerås. Det var som att nu får ni ta skiten här när vi lämnar Sportkanalen. Det var...
säger sig självt. Vi kan inte släppa ut vad som helst i rikstäckande TV.
Vi behövde gå på toa, Daggen, så ni fick prata lite grann medan vi
sprang på muggen. Jag och Tobbe, blickarna, de bara...
Räddar i nöden, kan ni se er som. Räddar i nöden. Du säger det här på helt fel sätt. Men med det sagt, så summerar vi podden, och om ni tycker att det var för kort podd så är det mitt fel, för jag har ett alldeles för optimistiskt tidsschema under den här torsdagen.
Herregud, Lars Lindberg.
Jag ska handla för sju personer som ska till fjällen nu, sen ska jag direkt upp till skoterkörning och skidåkning, så att det blir tajt här, så vi uppskattar att vi fick till det här. Alltså,
vissa kan,
jävla vänster.
Vissa kan.
De rika lever sitt liv.
Noterbart är att SAS höll tiden, taxin höll tiden. Då är det mitt jävla wifi hemma som strular. Då blir man ju vansinnig på. Nog om det. Tack för att ni har lyssnat på Ringside. Missa inte 18.30. Så är det Simon Hockey som gäller. Det är Kajsa Kalmeus, Fredrik Söderström. Och två ytterligare. Det var lite oklart vem som skulle komma.
Stefan Klemets, Hara Lyckne.
Ja, så är det. De kommer att bjuda på Björklöven och Västerås, och ni får såklart alla mål från den matchen också. Daggen, han är på ceremoniella saker, så han ska inte bli störd under fredagskvällen. Han kommer inte att vara tv-mässig.
Ta bort, ring inte mig, då är det fest.
Det är det. Ta hand om det där hemma, ha det gott, hej, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.